som vi ser framför oss skildrar prinsen på ett för många ganska ovanligt sätt. Vanligtvis när man lyfter fram fotografier eller bilder, porträtt av prinsen, så ser man honom kanske i profil något frånvänd, en äldre, lite dyster man, lite vemodig kanske. Men det gör man inte här, här är en annan person som blickar mot oss betraktare, nämligen den unge prins Eugen som ligger på stranden utanför Scheveningen i Holland på väg ut på en resa i Europa, den resande prins Eugen. Och vi ser honom med båtar i bakgrunden, liggande på stranden. Det är hans adjutant Rolf Cederström som fotograferar honom. Där han elegant klädd med sämskskinnshandskar tittar mot kameran och låter sig fångas på bild. Den här bilden av prins Eugen är bara en facett av prinsen, en möjlig bild och tolkning av prins Eugen, den resande, elegante prins Eugen. Men som för varje människa så är ju livet, om man har tur, relativt långt. Och livet förändras över tid. Man intar många roller, många funktioner. Och det gällde prins Eugen, det gällde förstås Karlsson och alla oss andra. Och när det gäller prins Eugen så föddes han, som flera av er säkert redan känner till, den 1 augusti 1865 på Drottningholms slott. Så förra året passade vi på att fira stort att det då var 150 år sedan prins Eugen föddes. Och det gjorde vi med en omfattande utställning som vi kallade just för Facetter i ett liv. Och vi gav i samband med utställningen en omfattande publikation i vilken olika perspektiv på prinsen tecknades av en mängd olika författare. Detta med att försöka närma sig en annan människa och om möjligt försöka förstå en annan människas karaktär, kanske tankar, men livsgärning, det sistnämnda är ju kanske det minst komplicerade trots allt, för livsgärningen finns ganska väl ändå utredd och går att belysa och fånga på olika sätt. Men karaktären och personen, det kan vara förstås mer krävande. Vi ser några bilder, några fotografier avbildande prins Eugen här i olika faser av hans liv. Ja, i början har vi ju alla. Vi ser den lille prinsen här avporträtterad. Och han var ju den fjärde och yngste sonen till kung Oscar den andra och drottning Sofia. Han hade ett antal bröder, nämligen stycken. Oscar, Carl och Gustav som så småningom blev han kom att under sitt liv ganska tidigt att bestämma sig för att konstnärskapet var hans kampliv. Vilket förstås var ovanligt och faktiskt väldigt kontroversiellt för en kunglighet att välja konstnärskap som livskall och dessutom då seriöst och fullt ut. Ni vet alla att vara dilettant som kunglighet, så har det ju varit i princip i alla tider. Att man ska kunna teckna, måla, spela lite piano och sådär, det var till. Men prins Eugen nöjde sig inte med att vara dilettant. Han ville bli seriös konstnär. Och en del av mitt föredrag här kommer att tala och handla om de här dubbla rollerna. Nämligen svårigheterna i att vara å ena sidan arvprins, med allt vad det innebar, och en kunnig person. Och samtidigt bli respekterad som seriös konstnär, bland konstnärer, bland konstkunniga och bland förstås kunnigheter och i den egna familjen. Men här här ser vi den läsande prinsen. Prins Eugen var en intellektuell person, helt klart. Det var också förstås en seriöst arbetande konstnär. Här ser vi prinsen där han målar friluftsmåleri vid Balingsta utanför Huddinge. Vi ser honom i en elegant automobil som han ibland också använde, inte bara ute vid Valdemar Schulte, utan också för att praktisera friluftsmåleri i, ska jag säga. Vi ser honom som den stora konstsamlaren bland några av sina verk i galleriet och i utbildnings Valdemar Schulte. Men vi ser honom också iklädd militäruniform. Han var en person som var väldigt förtjust också i nära och kära och hade många vänner. Och han var dessutom väldigt förtjust i sina hundar. Vi ser fler exempel på det här. Allt ifrån den lilla spanien Muff som han hade då som barn till de hundar han hade i vuxen ålder, Bell och Jack och så vidare. Så att, det här är bara några exempel på prins Eugen som person under olika tider av hans liv. Och det är klart att när det gäller de år vi talar om, 1865 till 1947. För 1947 gick prins Eugen bort den 17 augusti året. Så är det ju en lång period, ett tidsspann med väldigt stora samhälleliga förändringar. Dessutom två världskrig med allt vad det innebar. Kvinnans rösträtt 1921 och annat som ägde rum. Så det var ett samhälle ju under stor omvandling och förändring under de år han levde. Så även förstås på konstens område, vilket jag återkommer till om en stund. Ja, Carl Larsson, ja. Per förstås, högaktuell, var en av prins Eugens många konstnärsvänner. För prins Eugen var en person som man förstår hade ett enormt stort umgänge. Många nära vänner, många bekanta. Och av alla de brev vi har i vårt arkiv, vi har ungefär 10 000 brev hos oss till och från prins Eugen. Det här var ju långt före förstås mobiltelefonernas tid och han kunde skicka mejl och sms och så vidare ständigt och jämt och på det sättet korrespondera. Men prinsen var en flitig, verkligen brevskrivare. Och mängder av intressanta brev finns i vårt arkiv som tecknar inte bara en bild och förtydligar en situation var och vad han sysslade med. Utan det är också det som säger väldigt mycket om svensk konst och kulturliv under en lång tidsperiod. Och på så sätt är det väldigt, väldigt viktiga tidsdokument. Vi har ofta forskare naturligtvis också då hos oss som kommer för att fördjupa sig i olika delar och aspekter på de här breven och vad de kan berätta. Men vi har också en betydande konstsamling hos oss. Det handlar om ungefär 7000 verk i våra samlingar. Och samlingarna består framförallt av verk av svenska, övriga skandinaviska och franska konstnärer. Och inte förvånande så är det så att den största samlingen av prins Eugens verk finns förstås hos oss. Och det handlar om ungefär 3000 verk. Så säger man det så kan man då förstå hur produktiv prins Eugen verkligen var som konstnär. Hårt arbetande, mängder av tecknade förstudier, målade förstudier, färdiga staplimålningar, också kartonger, alltså förstudier till större monumentala utsmyckningar som jag återkommer till så småningom. Och allt det här sammantaget innebär ju ett väldigt omfattande, faktiskt rikt konstnärskap som sträckte sig under en lång period. Allt ifrån ungdomsårens alster från 1880-talet ända fram till dödsåret 1947. Under åren i Paris, dit prins Eugen kom den 1 januari 1887 och där han vistades under 2 år, på 1880-talet, alltså 1887 till 89. Bland alla de han träffade där Ernst Josefsson till exempel, den radikala konstnären, eller Eva Bonnier, den fina friluftsmålaren med mera, med senat också, och Anders Zorn och andra. Men bland dessa konstnärer som prinsen träffade till dem hörde också Carl Larsson. Och vi har 14 verk i våra samlingar av Carl Larsson i lite olika tekniker. Det är ju målningar i olja, det är akvareller, det är som här en kolteckning, det är en del grafiska drag också, det är någon gouache och sådär. Och det vi ser här, det är ett av alla dessa porträtt vi har av konstnärsvänner avbildande prins Eugen. Och vi har faktiskt sammantaget ungefär 400 porträtt av prins Eugen i våra samlingar. Och det är allt från fotografier förstås från tiden till tecknade och målade porträtt och även skulpterade porträtt. Och det vi ser här är en kolteckning av Carl Larsson tillkommen i den 30 december, strax före det nya året där, 30 december 1888. Och det är utfört just i Paris i den ateljé som då Prins Eugen hade centralt mitt i Paris. Och vi ser prinsen sittande här ganska ledigt, som ni ser, på en relativt enkel stol i profil framställd. Och i bakgrunden ser vi en annan god vän till prinsen, nämligen skulptören Per Hasselberg, också en bekant förstås till Carl Larsson, som skulpterar en byst föreställande prins Eugen. Så här har vi egentligen två porträtt i ett porträtt av samma prins Eugen. Men hur började då det hela? Ja, all vår början blir väl svår, brukar man ju säga. Men bättre blir det ju vanligtvis år för år. Och prins Eugen kände tidigt att konstnärskapet var han starkt intresserad av. Och det här intresset växte stadigt, successivt, och så småningom så blev det en passion, kan man kunna säga, och ett kall. Som väldigt ung, som barn, så kom han att inspireras till att vara skapande som konstnär med måleri och annat av sin faster Eugenie, prinsessan Eugenie. Och så småningom så kom han att få ett antal konstnärer som privatlärare. Och till dem hörde den fine landskapsmålaren och friluftsmålaren, där i för sig de kvinnliga friluftsmålarna har en fokus. Men bland männen till dem var Peter Wahlberg, som var den första svensk som lämnade Düsseldorf-mejeriet. Vilken var att istället för priser och franska friluftsmålare. Han kom att bli en av prins Eugens tidiga lärare i måleri. Men hit hörde också Geskel Salomon, som är en Salomon, som är en ganska obekant konstnär i vår tid, och målaren Gillis Hafström. Så det här, då var han ju väldigt ett barn fortfarande, prins Eugen, alltså en ung, riktigt ung person. Och som 12-åring så kom han att resa ner till Karlsruhe för att där studera för landskapsvården Hans Gude, eller Gude. Och denna vistelse, liksom många andra vistelser som finns i fler gjorde, lät han också beskriva i ord. Och han har i ett sammanhang utflyttat från norr att han där hos bygden ännu en tid bara fick rikasta bra. Men snart höll den i kroppsliten. Så den här påminner faktiskt om en förberedare av levande modell. Någonting som ju opponenterna på 1880-talet med Ernst Josefsson i spetsen sen kommer att reagera mot. Man ville komma ut i naturen och måla direkt inför naturen, och man ville gärna också teckna och måla efter levande modell lite snabbare än efter alla dessa år av klossritande och ritande efter antiken och så vidare. Men prinsen, han var enträgen och fortsatte förstås att på olika sätt förkovra sig för att komma vidare. Och det är så att han så småningom 1885 som en slags kompromiss läste vid Uppsala universitet. Han kom dit 1885 och var där 1885 och 1886. Han bodde då vid Bäverns gräns i Uppsala, säkert bekant för flera av er, det centralt i Uppsala. Och han blev tidigt bekant med familjen Myrlo, och det här kom att bli viktigt. För det är klart att kommer man från en bakgrund som prins Eugen gjorde, med allt vad det innebar av förmånen i och för sig, att vara en kunglig person, var det naturligtvis positivt på många sätt. Men det hade också sina problem, det vill säga att man kan ju inte alltid vara säker på att om en person är vänlig, att den är det för att den tycker att man är en trevlig person. Kanske är det mer för att ställa sig in. Är det smicker när någon säger att man har gjort en värdepunkt? Eller är det så att man menar allvar? Och den här problematiken förstår man när det gäller prins Eugens brev från viss tid, inte minst. Var ganska svårartad för honom. Och då blev en familj, en intellektuell familj som Nybron, väldigt viktig för honom. Och vad var det då för en familj? Jo, vi ser längst bort till höger ett projektfotografi föreställande författaren Helena Nybron. Hon var inte minst sagboksförfattare, men också en författare av romaner. Hon var gift med en professor i estetik på Uppsala universitet som heter Carl Rupert Nybron, som prins Eugen studerade för vid Uppsala universitet under viss tid. Och det här paret hade ofta salonger hemma hos sig. Man öppnade upp sitt hem och det var oftast diskussioner om litteratur, om konst. Det var konserter och annat. Ett öppet hem också. Ett generöst hem på olika sätt. De hade en dotter som hette Ellen som sen kom att gifta sig med en av prins Eugens allra bästa vänner, nämligen skulptören Theodor Lundberg. Och även en son som hette Lennart som kom att bli landskapsmålare och så vidare. Så det här var en familj med litterära, konstnärliga, inte bara intressen utan yrken, och dessutom hade man det här stora umgänget. Och de hade en våning på Trädgårdsgatan, på andra sidan Fyrisån kan man säga, i Uppsala, inte så långt ifrån Bäverns gräns, och där var prins Eugen. Och när han gick där i Uppsala, han fick läsa då estetik, eller de bildande konstnärernas historia som det hette på den här tiden. Han läste historia och filosofi och så vidare. Och han gick också privat på en målarskola i Uppsala slott, för Wilhelm von Gegefeldt, som kom att bli en annan vän förstås till prins Eugen så småningom, om än han var lite äldre då än prinsen. Och det här var viktiga år. Här fick förstås prinsen en insikt i konsthistoria och fick blev ganska bevandrad och så när det gäller den äldre konsten, även i viss mån den samtida. Vitmästaren vid Uppsala universitet, Holmgren hette han, hjälpte till också att undervisa i perspektivlära och sådär. Så sammantaget var det en period som betydde mycket förståndan för prins Eugen och förstås då dessutom den här nyupptäckta familjen Nybron som sen prins Eugen kom att vara vän med under många, många år därefter. När prinsen var där i Uppsala så småningom så kände han sig allt mer säker på att han ville gå Och han skrev till sin mor, drottning Sofia, som han stod närmast när det gäller familjen, eller föräldrarna, det förstår man. Så skrev han till henne i april 1886 att han hade bestämt sig att han ville bli seriös konstnär, och för att kunna bli det så måste jag måste åka till Paris. Någon annan möjlighet finns inte. Konsternas huvudstad har preferenser, sa på den här tiden. Och alla ville åka till Paris. Och det är klart att Paris ansågs vid den här tiden vara syndens stad. Och för en prins att åka iväg på det sättet till konstnärskretsar bland bohemerna där i Paris ansågs inte alls passande. Pappan var Oscar den andra, som var ganska traditionell, förstår man, och förstås som det var på den här tiden en person som inte kanske var så pigg på att barnen då fick välja på helt på egen hand. Han hade ju tänkt sig någonting helt annat, nämligen militäryrken, som ju var det gängse för en kunglighet egentligen. Oscar den andra, han närde ganska länge förhoppningar om att prinsen kanske skulle bara hade det här som griner i huvudet, och det var inte seriöst riktigt. Men där gick han ett misstag, och jag tror när man läser korrespondens mellan dem kring det här att Oscar den andra också förstår att den här resan till Paris, den skulle bli ett vägskäl. Och så blev det också. I och med resan till Paris blev det ingen återvändo. Då var det konstnärskapet fullt ut som gällde. Och hur blev det då, tänker man, kommer till Paris? Med allt vad det innebär, det är fantastiskt än idag. På den tiden att komma från Stockholm. Prinsen hade då bott på Arvfurstens palats vid med sin familj. Han hade varit i Uppsala. Och sen så kom han då till Paris. Visserligen hade han varit på resande fot. Holland, England, Frankrike och så vidare. Men så kom han då till sist till Paris 1887 i januari månad. När han kom dit så hade han viss hjälp av en familj som hette Celsing. Nämligen Gustav och Ulla. Och de hjälpte honom med en våning centralt i Paris vid Rue Monceau 161 närmare bestämt. Och han kom då till Paris under pseudonym Monsieur Oscarsson. Det var det han kallade sig. Och det kunde behövas för att få känna sig som han tillhör en bland många. Och det behövdes ju bland annat när han illa skrev in sig på en av de så kallade fria målarskolorna, den så kallade akademilivare som de heter på franska, det vill säga konstnärsdrivna målarskolor, och sådana fanns det ett antal av i Paris i den här tiden. Till exempel Akademie Colarossi, Akademie Julien, populära bland kvinnliga målarna, inte minst även männen för det. I det här fallet valde prinsen att gå i en sån här skola driven av den franske målaren Léon Bonnat. Pierre-Philippe Chagnon, en väldigt känd konstnär inom symbolismen i Frankrike. Och konstnären Alfred Roll. De öppnade upp en ateljé och undervisade där bland annat i modellteckning, men inte bara i det, alltså som en måleri. I form av det vi ser här till exempel en skildring av prinsen som är i färd med att avbilda en fransk modell i sin ateljé. Men det vi ser här i bakgrunden att på modellen, vi ser här att det är en naken modell mitt i rummet. Dessutom har vi förstås studier i anatomiläran med hela ett skelett här i bakgrunden. Man ska kunna fråga kroppens anatomi förstås. Och prinsen, ja, honom ser vi tillsammans med andra konstnärskamrater sittande. Där sitter han. Och där har vi John Bonnat som är lärare. Och här har vi en god vän till prinsen som G.S.M. Wennerberg. Och Gunnar G.S.M. Wennerberg, han kom att ägna sig både åt måleri men också formgivning. Och de som sagt var goda vänner och hade lärt känna varandra redan i Uppsala under Uppsala-tiden. Och ni kan ju föreställa er vad fantastiskt det var med alla konstnärer man kunde träffa där. De svenska övriga skandinaviska. Smältdegel av konstnärliga intryck. Man kunde gå på kaféer och allt och teater och allt och sånt här. Det var ett fantastiskt liv naturligtvis. Och det här finns ju beskrivet av många konstnärer. Däribland av Eva Bonnier som kunde vara en väldigt spirituell men ibland lite elak vass person i sina kommentarer. Och hon skriver på ett ställe att det finns ju fel under de här Paris-åren. Så hon var ju också i Paris, där hon skriver centralt eller träffade prinsen. Hon skriver då på ett ställe att prinsen hade bjudit in till en så kallad artistmiddag. Alltså en middag för andra konstnärer. Och så säger hon då att men jag håller med Rick. Det är alltså Rickard Berg kallades för Rick. Att det är olämpligt för opponenter att fjäska för en prins. Så att det här med hans roll och bakgrund i de här kretsarna som början var väldigt svårartad. Det dröjde innan han lyckades få dem känna att han var verkligen en konstnär som menade allvar. Han fick kämpa med det. Om en han lyckades ställa ut på världsutställningen i Paris 1889 och där fick ett hedersomnämnande för en av sina pasteller. Han utförde många pastellmålningar under de här åren, bland annat i sin grova och stadsmålet i Paris. Han var också utanför och praktiserade frihetsmålning med den äran. När det gäller de här åren i Paris så var det naturligtvis en fantastisk skola. Leon Bonnat och Pierre-Louis de Chabannes var på målarskola stängde efter viss tid och prinsen kom då istället att studera för den franska målaren Henri Charvet och det här var ju och så småningom efter de här dalande viktiga åren i Frankrike så reste prins Eugen via Norge tillbaka till Sverige. Och han åkte då till Nordrhein-Westfalen i Valdres. Och faktiskt när jag reste till Norge och träffade kollegor på museet och Nationalmuseet och lite varstans så kände man sig alltid väldigt omtyckt. Och det har jag förstått beror inte så mycket på mig själv, utan det beror på prins Eugen. För nämner man prins Eugens namn så skiner många upp. För prins Eugen var en sann nöjdvän. Han hade många norska konstnärsvänner. Till exempel Erik Werenfold, Fritz Taulov, den fina snömålaren. Men också Hans Heyerdahl och många andra. Han var en hel del norr och skildrar också den norska naturen som han blev väldigt tagen av. Men sen, det som gjorde honom särskilt populär förstås, det var att han var positiv till unionslösningen 1905 och Norges självständighet. Och det här var ju också kontroversiellt. För faktum är så var det ju inte alla som finns utifrån positiva till det alls, utan snarare tvärtom. Hans bror Karl, som ju var betydligt mer konservativ, förstår man, än prins Eugen, han blev nästintill lite bestört detta. Men prins Eugen, han stod på sig, han var positiv till det. Och det där har varit ett skäl till att det gick så långt att en och annan tyckte att kanske prins Eugen borde bli kung av Norge. Och han var väl inte helt negativ, men tyckte att ja, jag får väl ställa upp om det skulle krävas. Nu blev det ju inte så. Och lika bra var väl det. Prins Eugen kallas ju ibland för den röde prinsen. Och jag antar att många av er såg dokumentären på SVT som gick om igen här i januari och ett antal månader framåt. Som jag också visar fram en bild av en kontroversiell prins som värnade demokratiska värden, allas lika värden, folkbildning och annat, och som kunde vara nog så radikal, verkligen, i synnerhet om man jämför med vissa andra inom samma familj och samma sociala skikt. Och jag återkommer till det så småningom, för att det finns ett mod hos musiken och en idealism som är väldigt positiv, tycker jag, som man kan känna sig stolt över när man arbetar på pensionen med Valmresan Norge. Det är intressant att se prinsen när det 1889 finns ju sker. Han börjar överge successivt den ljusa paletten och friluftsmåleriet och så en praktik att gå ut i naturen och måla direkt inför naturen där man ser och upplever för stunden, och istället så blir det vanligtvis skymning, möjligtvis gryning, det blir de dunkla kulorna, det blir väldigt utsträckning. Och vi ser några exempel på det här, måluppgång här över Valdres. En stämningsfull målning som förebådar det man brukar kalla för nationalromantiken i den skandinaviska svenska konsten. Prins Eugen begav sig efter vistelsen i Norge tillbaka till Stockholm. Och han kom bland annat att resa ut till Balingstad. Och det är en egen bonde som ligger nära Huddinge utanför Stockholm. Och där kom han att trivas bland konsten. Där vistades han tillsammans med bland andra Oskar Björk, den fina projektvårdaren, han var på landskapsledare om han för övrigt. Theodor Lundberg, den gode vännen, vi ser dem skåla här. Oskar Björk, Theodor Lundberg och Karl Möller. Och de är ute vid Balingstad just. Och här står prinsen i färd att praktisera friluftsmåleri. Han är ute vid Balingstad med mörkt sjön här i bakgrunden. Därifrån har vi ett antal väldigt fina stämningsfulla verk. Och han skriver så här, apropå när han sen vänder tillbaka hem när hösten kommer. Han kommer hem då hösten 1891 efter att ha haft en mycket lycklig och produktiv tid tillsammans med bland andra Theodor Lundberg, men också Gunnar Gesson Wennerberg och Oskar Björk och andra. Och så skrev han så här till sin goda vän Helena Nyborg. Där hade jag haft ett så lyckligt liv med konstnärskamrater. Hade gjort upp för mig att allt var så mycket bättre än det egentligen var. Och så kom jag in till stan. Saknade livet med det fria umgänget där ute, och det värsta var att jag ändå satt kvar på min prinspedestal fastän jag hade inbillat mig att jag lyckats krypa ner i bomben. Jag plågas av att känna att jag i grund och botten inte är homogen med den krets där jag helst skulle vilja och behöver vara hemma. Det här är ju rakt på sak ett uttryck för en disharmoni som prins Eugen kände inombords. En konflikt mellan att vara arvprins med alla sina representativa plikter och så samtidigt vara konstnär och hellre vilja göra det för vännen och slippa alla de här förpliktelserna som hörde till hans kungliga ställning. Från de här människor som är gångsta här har ett antal väldigt fina verk. Och Vilsöfen han fick sitt definitiva genombrott brett publikt med ett verk från den tiden. Just nämligen med målningen Våren här till höger. Den hänger i stort sett alltid uppe i vår vackra sällskapsvåning. Det blir Vilsöfens formation. Och det är en skildring just ifrån Fagersta. Med vitsippor som är flor på marken, med den späda grönskan och med det speglande stämningsfulla vattnet i bakgrunden. Och här förenar prins Eugen en detaljrealism, väldigt precis måleri, när det gäller vitsippor, barken på björkträden här, med ett stämningsmåleri i bakgrunden. En begynnande nationalromantik smyger sig in i det här verket från 1891. Och vi ser i många verk från den här tiden, till exempel den vackra lövskogen som finns på Nationalmuseum, att prinsen tog intryck, precis som många andra konstnärer i den här tiden, så även Carl Larsson till exempel, av japonismen, de japanska färgklädsnitten när det gäller det stående formatet med den höga horisontlinjen och de okonventionella lite avklippta bildutsnitten som vi ser här och gärna med träd eller kvistar i förgrunden. Ja, de här oerhört vackra målningarna, de kom förstås att innebära att prins Eugen successivt i den här tiden övertygade allt mer om att han var en konstnär att räkna med och mer skulle det så småningom bli. Men låt oss först något begrunda familjen också. Varifrån man kommer betyder ju vanligtvis någonting. Det behöver ju inte betyda allt, men något i alla fall. Och att vara kunnig, det är ju inte alla som är det precis. Men i prins Eugens fall så kom det att bli hans lott i livet. Och det var från den bakgrunden han kom med en pappa, Oscar den andre, som framstår som en, ja, naturligtvis en kunglighet med mycket värdighet och pondus, något gammaldags och traditionellt. Här avporträtterad av prins Eugens gode vän Oscar Björk i full mundering som ni ser nu, stilan i handen och tränade manteln. Prins Eugen och Oscar den andra hade en relativt, förstår man, god relation, men bättre var den, förstår man, mellan prins Eugen och hans bror drottning Sofia. Drottning Sofia kommer från ett tyskt litet småfurstendöme som heter Nassau. Och hon var en djupt religiös person med starka och konstnärliga intressen. Hon skildras här med ett projekt som i stort sett alltid också hänger upp hos oss. Det ska vara extraordinärt och betydligt. Och det är nämligen porträtt av Anders son från 1909. Det är ett porträtt, ett karaktärsporträtt av en relativt gamla drottning Sofia som sitter i en tankepås med sina vackra ådrade händer och den fantastiskt fina känningen med den här skicklandsbehandlingen som var specialist på. Och det är ju också ett väldigt fint projekt på en äldre psykiatrisk person. Och det här fina projektet är en hemlighet som har studerade väldigt, väldigt mycket under alla de år som de var i livet. Så konstaterade de mycket med varandra. Men familjen bestod ju förstås också av andra. Och här har vi då prins Eugens bror, alltså prins Karl, tillsammans med sina döttrar. Här har vi prinsessan Ingeborg. Vi har en annan bror till prins Eugen. Han stod faktiskt närmare prins Eugen, Oskar, brodern Oskar, än Karl, förstår man, av folkens namn. Här har vi ungefär brodern Oskar tillsammans med sin hustru Ebba. Prins Eugen var en person som var väldigt ändå, förstår man, familjekär på olika sätt. Och han stod och kom att stå nära honom. Konstnärsvännerna att bli oerhört positivt inställda. Till en av dem som skrev kolossalt beundrande hör Rickard Berg, som var en god vän till prins Eugen. Han skrev så här till konstnärsvännen Carl Nordström, som förstås också var då en bekant till prins Eugen. Det gäller den orden. Gud signa honom. En tallskog i nattdunken. Några glimtar av aftonsolen ännu mellan de höga, raka, blånande stammarna som liknar tusen, sinom tusen majestätiska pelare i en kyrka utan gräns. I naturens eget höga tempel. Banne mig! Inte en tvärgren på någon av tallarna. Han, den där prinspojken, har inte... Han är den enda här i Stockholm som gjort ett grepp i riktning av konst på sista tiden. Ett personligt, starkt och tydligt grepp. Och vid den här tiden så har symbolismen vunnit terräng i den svenska konsten. Och vi märker det hos till exempel Rickard Berg förstås, Georg och Hanna Pauli och många andra konstnärer. Så också hos prins Eugen, som skriver beundrande bland annat om den schweiziske symbolisten Arno Böcklin och hans Tåten Insel, hans andra symbolistiska verk. Och Tåten Insel, det här motivet Dödens ö, som Strindberg hade hängande ovanför sin säng i tornet där han då bodde på Drottninggatan, kom prinsen också att införskaffa via Ellen Key, där han hade sett också en gravyr av Dödens ö. Det här suggestiva och förfylld av känslomässig dramatik i det verket. Man talar då om minnen, stämningar och korrespondenser. Det är en inre värld man vill åt i, inte längre en yttre verklighetsbaserad värld i måleriet, utan en inre av drömmar och fantasier präglade världen. Och det här med intresset för symbolismen får också förgreningar till litteraturen. Heidenstams poesi för prinsens räkning, intresset för musik också, Stenhammar till exempel, goda vänner för prinsen allihopa. Man talar om korrespondens och kunskapen. Klangerna som en korrespondens till klangerna i så att säga modellet. Bekanta, lite flyktiga bekanta. Från vårt arkiv år på Valdemars Ulte där han ju bott under väldigt många år mellan 1905 och 1947 till och från årligen förstås. Det var ju hans huvudsakliga bostad under den perioden. Under ett år kunde det röra sig om över 50 middagar, 30-tal lunchbjudningar, alltså lite mottagningar däremellan. Och så kan ni tänka er alla resor och alla middagar han gick på hos andra. Så till sist blev det ju ett enormt kontaktnät. Och det var allt från kungligheter, diplomater, författare, konstnärer, musiker, alla möjliga som han då förstås träffade. Men vissa kom naturligtvis att stå honom närmare än andra. Och några av dem finns här. Till exempel den gode vännen Rickard Berg som finns i Ukraina, alltså konstnären Håren och Rickard Berg som finns i Ukraina stod väldigt, väldigt nära. Och som han ju umgicks med under många, många år. Och det finns ju Ukraina, och det återkommer jag snart till, som blev en levande konstnärsgestalt i en konstnärskoloni i Tyresö utanför Stockholm. Bland de som också var där hörde just Rickard Berg. Men Helena Nyblom, författaren, var också en av hans absolut närmaste vänner. De korresponderade flitigt. De skrev väldigt mycket om konst till varandra, men inte bara det, utan mer om existentiella frågor. För det var en nära vän, förstår man. Oskar Björk ser vi här borta, en annan god konstnärsvän, nära. Och här har vi då Amelie Kosse. Som är en intressant personlighet, en stridbar kvinna som var med i den så kallade tisdagsklubben som aktivt verkade mot nazismen under andra världskriget och som prins Eugen ofta hade hemma hos sig på Valdemars Ulte. Han öppnade upp sitt hem för den här gruppen personer i tisdagsklubben till vissa stora häpnad och vad man påstår irritation också. Men andra vänner som vi ser här, det här är till exempel Henriette Foyer från Torups slott där prinsen var ibland nere i Skåne. Henne hälsade han på lite nu och då. Och vi har Olga Bratt som sitter där intill. Och sen har vi här. Där har vi Hanna och Georg Pauli, två goda konstnärs. Kamrater till prins Eugen och här hans riktigt nära förtrogna på äldre dag, nämligen Ebba Bonde. Många undrar ju över prins Eugens privatliv. Han kom aldrig att gifta sig till prins Eugen. Han skickades iväg som ung tillsammans med en av sina bröder på fria stråt ut i Europa för att eventuellt försöka hitta då någon kunglighet, någon prinsessa i Tyskland och sådär, något småfurstande. Men han var inte beredd att gifta sig så att säga, som ett resonemangsparti. Och sen kom han som sagt, tror jag personligen, att brottas väldigt mycket med sitt konstnärskap och så i relation till sin bakgrund som prins. Så att, att få ihop det här med allt vad det innebar och gifta man sig med någon utanför sin bakgrund, då ger man ju också av med sin prinstitel förstås. Men på äldre dag så träffar han Ebba Bonde. Grevinnan Ebba Bonde, och de umgicks flitigt. Han var då 60 år och hon var betydligt mycket yngre. Det vi vet är att han i ett brev uttryckligen skriver att han tyckte att det är lite sorgligt att han skulle träffa sin själs främde så sent i livet. Men så kan det ju faktiskt vara i livet. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Å andra sidan är det en och annan som har funderat över. Men var han egentligen heterosexuell eller var han kanske homosexuell? Ja, vem vet vad han, så att säga, hur han kände djupast där inne. Det kan man inte riktigt besvara. Det finns i alla fall inget än så länge skriftligt bevis för att han skulle vara homosexuell. Och heller inget skvaller som har flyttat. Annars tycker jag det brukar skvallas mycket kring personer av det här slaget. Men det är något som har kommit fram än i alla fall. Utan det kan ju faktiskt vara oss åt att han som sagt sent i livet ändå träffade någon som han riktigt starkt kände för. Ja, och så alla slår Carl Larsson. Var förstås en av hans vänner också, en av de många konstnärsvännerna. Och det här verket som ju finns i våra samlingar är ett av 14 stycken. Och just kring det här verket så handlar ju det om ett besök som ni säkert redan känner till här på Carl Larsson-gården i mars 1902. Och då hälsade ju Finsjöskön på Carl Larsson och det här upplevdes förstås som viktigt. Det var ytterligare ett tecken på att Carl Larsson verkligen hade fått en ställning i svensk konst och kulturliv. Att en så känd och viktig person som Finsjöskön kom och hälsade på. Det är så att han tog då i skåpsängen här, som ni ser. Han kikar ut här genom skåpsängen i gammelrummet. Under den här dagen, när vi får ner på morgonen här, under den dag som han ska lämna, alltså under den här, så väcktes han med sin musik. Och det var då Britta och Kerstin som var utklädda till den här änglabarnen. Och de sjöng med blommor i håret för Prins Eugen. De här verserna som står här, som är en slags hyllning till vem Prins Eugen, skrivna av Carl Larsson, de sjungs på en melodi ur Svenska Missionsförbundets sångbok. Så det här var festligt i världen förstås. Och förevigades på det här fina sättet av Carl Larsson. Men när det gäller Prins Eugenia och hans tid på Tyresö så är den väldigt intressant också. Prins Eugen letade ständigt efter olika platser som skulle inspirera honom i hans konstnärskap. Och han var ju landskapsmålare framförallt. Han övergav alla andra genrer så småningom. Det var naturen som ständigt inspirerade honom på olika sätt. Och om Balingsta under viss tid intresserade honom och till exempel Valdres i Norge som jag visade, så kom Tyresö att bli en viktig plats för Prins Eugen under hela 16 somrar. Han kom dit 1894. Först hade han tänkt sig, för det var ritningar på det faktiskt, att uppföra ett hus där, ett eget hus. Han talade då med sin goda vän Ferdinand Boberg, arkitekten. Men så blev inte fallet. Istället så hyrde han den så kallade prinsvillan, eller Lilla Tyresö som det heter, av den mycket originella markisen Claes Lagergren. Och denna markis Claes Lagergren som bodde på Tyresö slott, han är ju en av två svenskar, jag tror han måste vara den enda, som blev påvlig markis. Hur många har blivit det? Inte många. Och originell var han eftersom han på sitt sätt verkar ha levt närmast ett dubbelgift med rika damer, två stycken, men ständigt i sällskap med olika unga män. I alla fall finns en hyde, Lilla Tyresö, och han kommer att få en centralgestalt i en konstnärskoloni. Och i närheten, där bodde Rickard Berg och hans hustru, Gerda. Där bodde också Helena Nyblom med familj. Där bodde viss tid Oskar Björk. Där var den danske målaren Viggo Johansson och där var Gunnar Gilsson Wennberg. Så det var verkligen tal om en konstnärskoloni och de beskrev sig själva också på det sättet. Och där växte Vincents intresse för trädgårdsodling och för blommor fram, som sen utvecklades allt mer när han sen kom till Valdemarsordet i Uppsloppet. Och här ser vi Theodor Lundberg som också var där ute för övrigt och skulptören tillsammans med Ellen Nyblom. De kom att gifta sig och Helena Nyblom. Några av Prins Eugens allra närmaste vänner. Och det här blev ju en oerhört viktig period i här är ett känt självporträtt av Per Larsson från 1895 med den lilla brittaren ju bara som tittar fram här bland målningarna som står lutade här mot ett skåp. Det här Stiga-porträttet, det har vi ofta utlånat i olika Carl Larsson-utställningar som nu och möjligt här lånar ut ännu mer till. Men jag kommer att tänka på vänskapen mellan prins Eugen och Carl Larsson. Jag tycker att de är väldigt öppenhjärtiga i sin korrespondens, och inte minst Carl Larsson som blir förtrolig med hans och den mångsidiga, lite komplexa natur som Carl Larsson verkar ha haft. Hans pendlingar mellan laglighet och frisinne framgår ganska väl av många av de här breven. Och han säger bland annat i samband med att han av olika skäl tackade nej till en professur på akademin 1898, så säger han så här i ett brev till sin syster: jag är den ensamma vargen som ingenting vet, och det misstänker jag överlag är bäst. Det går åt skogen med allt sammans, men nog är det förskräckligt. Men jag är led. Jag har ett ömt hjärta, och därför frågar det mig att man misstror längre på de två sidor. Det här handlar ju om Konstnärsförbundet och Konstnärsförbundet. Men det beror väl på att jag mitt välmenande kräk har skelat och lyst åt båda sidorna. Jag hatar så innerligt allt vad som kallas partier, men att för övrigt taga hela mänskligheten i hand, se så vill jag. Det är ett av alla dessa brev till prins Eugen. Men det finns flera. Bland annat i samband med den här ganska förskräckliga fejden mellan Strindberg och Carl Larsson, som ju tog i Carl Larsson hårt, så skriver han också när prins Eugen vill bjuda in honom på middag i Stockholm, en av alla dessa middagar, så säger han: ty inför er skoliga höghet skulle jag inte kunna säga nej, och det är dock det jag vill när det gäller att låka just de av människorna i Stockholm jag håller varmast och djupast av. Jag fruktar att i varje handtryckning känna kyla. Det är inte någon slags sjuklighet, för nu har jag fler bevis på att man misstror alla mina handlingar, alla mina ord. Och jag menar så väl. Nej, om det vore möjligt kommer jag aldrig till Stockholm. Så här fortsätter med diverse brev. Och han skriver till exempel så här, som visar att han blir allt mer melankolisk. Det är Carl Larsson 1944 vid julfrid, skriver han till prins Eugen: det är mitt livsprogram att jubla, hurra och skräma mig genom livseländet. Mitt ideal är japanen som är sitt eviga leende ända in i det sista ståndaktet där i, under det han knåpar med kniven i magen. Karakiri, små myser. Och så här går det på, faktiskt. Så att det man förstår är att han lättar sitt hjärta för prins Eugen, och han skriver också på det här sättet 1909. Att med tiden har, men tiden har gått sedan dess. Ers kungliga höghet blir allt radikalare och jag allt konservativ. Och sådan brukar vi nå skapa en klyfta även i umgänget, för att inte tala om känslornas värmegrad. Detta må nu vara, men jag misstänker det av fientlighet och hånfullt förakt från den del av landets konstnärer i ers kungliga höghet, så att säga, alla er har slutit sig. Därför ers kungliga höghet, när jag refererar till vad jag sa nyss, smiter jag undan de vänner som jag misstänker icke är mina vänner.
Och det här är ju ganska, tycker jag, öppenhjärtigt. Så man förstår att de måste ha stått varandra nära och att han hade ett förtroende för instruktion. Han talar också väldigt kort om instruktion som någon som han också har verkat på att lita på. Men målet, det är ju ändå instruktions mest kända verk. Det här märkvärdiga verket Molnet Gåtfullt på många sätt tillkommit ute vid Fyrelse. Jag har fått omkring i det landskap, i den natur, där finns ju fler människor som har funnit inspirationen till det här naturen. Och går man där i naturen så inte ser det ut så. Det är inget stycke topografisk skiljning, ingen exakt. Det är i mångt och mycket inre, själsligt landskap, symbolistiskt berg. Där finns en låt där en väg slingra in i landskapet mot okänt mål. Och med de olika vegetationerna på ömse sidor om den grönskande kullen. Och sen med det stora cumulus och gestusmolnet. Ett sånt där fantastiskt sommarmoln som man ju blir överväldigad inför. En naturens kraft. Men lika snabbt så vet vi ju att molnen förflyktar. Allting är förändligt. Det finns ett vemod parat med en slags, tycker jag, en känsla av stark upprymdhet inför det märkvärdiga i livet och i naturen. Och det här, den här bildkompositionen jobbade finns med oerhört länge. Hans fascination för moln var till en. Vi har molnatlas hos oss. Som finns en bit av en meteorolog som heter Hildebrandt, Jonsson Norge, och gör ansättningar. Han studerar alla möjliga typer av mål. Han gör mängder av skisser, både tecknade och målade målstudier. Och den här fascinationen för mål lever vidare egentligen på 1840-talet faktiskt. Den sista versionen av den här kompositionsidén är från 1941. Det är så att den första versionen är från 1895, finns på Göteborgs konstmuseum. Den här versionen, som är den mest kända, som finns på Valmars från 1996. Sen gör han en ny version 1928 och den sista, den finns på Riksdagen, och den sista är från 1941. Och den gör Prinsen särskilt för Svenska institutet i Rom. Så det här leder Prinsen under många, många år. Och få verk har inspirerat så många konstnärer, författare och musiker som detta verk. Jag kan nämna till exempel att Carl-Johan Bidér nyligen, för ett antal år sedan, gjorde ett verk som heter Det försämrade målet. Och där ser man ett flygplan stötta in, det som civilisationen stöttar in i molnformationen. Förra året var det en ung tonsättare som heter Andrea Taroli som skrev ett särskilt stycke med inspiration hämtat från molnet. Det finns många författare som har skrivit om det här verket med inspiration från det. Och jag ska bara läsa ett som jag tycker kanske är ett av de absolut finaste. Gunnar Maskov Silverstolpe, den gamla poeten, han har skrivit om den här verkligen inspiration av den här målen. Den finaste är kanske Per Lagerqvist. Och hans tolkning från 1940. Molnen har inga öden. Allting är frihet för dem. Svävande låst de av döden finner de i intet sitt hem. Himmelsk historia skriver de i den skrift som bleks utav var vindfläkt som driver. Allt är blott något som leks. Mycket vackert det här och Per Lagerqvist som hör på en vän också till Prinsen. Från Tyresö kommer också skildringen av Kapurssjön. Det här är två studier till en målning som finns på Nationalmuseum. Det är ett skymningsmåleri vi ser. Ett stämningsmåleri också med en stilla Kapurssjön, alldeles stilla som ett svart öga i naturen, också med oroligt flyende flyar på himlen. En slags disharmoni som ger det här verket sin alldeles speciella fängslande karaktär. sitt liv besöker han Palestina, Syrien, Turkiet. Han är i Frankrike, England, lite varstans och Holland. Men han är också i Italien. Och han kommer till Florens med omnejd. Dit reser han 1897-1998 i synnerhet. Och ni kan tänka Giotto, Piero della Francesca, renässansmästare och annat som han studerat. Och han inspireras av Michelangelos fresker och allt möjligt annat av intresse. Men han vandrar också runt och målar där tillsammans med bland andra Hanna och Georg Pauli, som också åker dit, Richard Berg och andra. Och bland annat så kommer han till en plats som han fängslas av, som han kallar för den blå villan. Det är den där vi ser här. Det är utanför Florens, vid kullarna där med de höga cypresserna. Och han arbetar arkitektur med sin, när han bygger upp sin komposition, delvis oavslutade målningen. En av mina kollegor reste iväg ut och vandrade i hans fotspår för några år sedan och letade efter denna villa. Vad kan den vara? Till sist finner hon denna villa, men utan den blå färgen. Någon har dessvärre rappat om fasaden, men i övrigt så känner man sig faktiskt igen sig i mångt och mycket. Ytterligare några verk av prinsen, Kopplarna. Och en sommardag. Prinsen kunde variera sig mycket, som ni ser, alltså från den ljusa och uppdrivna paletten till det stämningsfulla skymningsmåleriet. I Nödhamn heter målningen från 1938, och den målar prins Eugen då när andra världskriget bryter ut. Prins Eugen är djupt oroad tidigt för nazismen och vad nazismen kan ställa till med. Och om detta skriver han i olika sammanhang. Och bland annat, om jag nu hittar det citatet här någonstans, så säger han på ett ställe här att ja, alltså detta med nazismen och totalitära förtryck, det är någonting som han känner mer än, så att säga, avsky för. Redan 1933 förebådar han vad som komma skall, och han skriver om det öppenhjärtligt. Och något senare så skriver han till antinazisten Torgny Segerstedt, som ju var redaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, så här: med en sådan man som Hitler måste man slå näven i bordet och sjunga ut. Det förstår han bättre än vänskapligt samspråk och kultiverat uppförande. Våldet har nu rätt att föra ordet och kommer säkert att göra det, alla värdelösa löften till trots. Det ser illa ut. Det är vanvett. Men vad kan man vänta sig annat när det är rättvillingar som styr? Så prinsen är väldigt öppenhjärtig med det motståndet. Och det väcker mycket, alltså i vissa kretsar, anstöt. Han är tydlig med att den här tyskvänligheten tycker jag går till överdrift. Karriärad Beningolden kommer ständigt till Finstofen och hälsa på. Karriärad, som ibland skojade och sa, jag ibland förirrade prinsen sig in i en militäruniform. Och hur konstigt det verkade. Men Karriärad, som sagt, han var ju till dem som, och andra posten, prinsen och diverse andra, och Cederstedt och sådana här, som faktiskt var öppenhjärtiga och höll ett motstånd mot den här tyskvänligheten. Och även om vi inte har hittat någon akt i Säpos eller motsvarighet i deras handlingar, så är man nästan övertygad om att ett eller annat vakande öde nästan hölls faktiskt också, vad man trodde, håller under vissa år. Här har vi den norska riksantikvarien här, Harry Fett, som finns ju fel umgicks med flitigt under en period. Och under andra världskriget så kom finns ju fel att understödja många konstnärer i Norge. Han hjälpte den norska konstnären Henrik Sørensen till exempel att undkomma koncentrationslägret i Norge, och han kom att hjälpa till också när det Valdemar Schulte på Kungliga Djurgården. Och därifrån så kände han att här kan jag vara utövande konstnär. Och han kom att inspireras av platsen, utsikten mot Stockholms inlopp och så. Och intresset är så starkt och han hade behov av en egen bostad. Han delade viss tid en våning i Arvfurstens palats tillsammans med prins Karl och så ville han ju ha något eget förstås. Så han inköpte egendomen Valdemar Schulte 1899. Och ganska snart så bestämde han sig för att uppföra det som kallas idag för slottet. Och det var Ferdinand Boberg han anlitade. Den kända arkitekten som jag stått bakom Rosenbad, Enk och Varuhus och allt möjligt annat i Stockholm. Och på andra håll också diverse byggnader. Men denna Boberg och prinsen satte genast igång med att tänka på byggnaden här. Och Valdemar Schulte uppfördes mellan 1903 och 1905. Därifrån har man en fantastisk utsikt. Det har vi än idag. Man tittar ut över vattnet bland annat och ser över mot Saltsjökvarn. Och de här våta områdena som än idag tyst glider fram på det mörka vattnet med tända lanternor. Och det här fångar ju prinsen på ett alldeles enstående sätt i väldigt, väldigt många verk. Ibland nästan som James McKinley i Whistler och i den andan. Men han hade ju också sina sommarvistelser. Ja, Tyresö var ju viktigt som jag nämnde. Men han var viss tid också i Dala i Västergötland och fångades av de vilda slätterna där. Och så småningom så begav han sig också till Östergötland. Och i Östergötland, där hade han ju vänner. Ellen Key till exempel på Strand och Werner von Heidenstrand som först bodde på en gård som heter Nabbö och sen bytte överallt. Och prinsen åkte ner till något som heter Örberga, Örberga socken. Och där hyrde han in sig, fick han hyra en prästgård ett antal somrar och sen bestämde han sig för att där bygga och rita själv faktiskt en villa som heter Örgården som stod färdig 1916. Och Örgården ser det här. Och från 1916 och lång tid framåt, jag ända in på 1940-talet, bodde prins Sofén till och från där. Och han fängslades av den här flatta åkerfälten och Vätterns strand, utsikten mot Holmberg och så vidare i de här trakterna. Och just i sommar då, om ni har vägarna förbi Vadstena, så är det en stor utställning i sommar som handlar om Målarprinsen i Europeiska Östergötland. Där vi har samarbetat med Vadstena slott, kommun och Östergötlands länsmuseum kring den utställningen. För i år fyller Örgården 100 år. Och till hans mest kända verk från de här många somrarna där i Östergötland hör en jagande skyar, den vackra målningen på 1930-35 med de orolig drivande skyarna över Vättern. Prinsen var väldigt fascinerad över alla dessa vilande horisontaler. Han tyckte det var intressant. Och himlarna blev ju väldiga över de här platta fälten. Men så tröttnade han. Inga vertikaler, det blir tråkigt till sist. Så småningom så började han resa ner till Skåne istället till Kivik och andra av Österlen och skildra den skånska naturen. Och när sen så småningom Heidenstam valde att, så att säga, inte vistas heller speciellt mycket där nere i Östergötland, då tyckte han att det blev tråkigt också. Om än han hade mycket ont umgänge även under vistelsen av den nere. På ålderns höst, skulle jag få säga, på 1930-talet och 40-talets början, reste prinsen en hel del till Frankrike och gjorde friska, härliga gouacher. Han prövade på en ny måleriteknik, vi ser exempel på det här. Det finns ju fler, liksom många andra konstnärer, för att ta intryck så småningom av modernismen. Han lämnade så att säga nationalromantiken och symbolismen allt mer. Han gick ett år hos den franske kubisten André Rot, tillsammans med Georg Pauli. Han tog intryck av Cézanne och många andra betydande modernister på sin tid. Och det ser man också i hans moni. Det ändrar så att säga karaktär väldigt mycket. Och han säger bland annat så här, när han i 1908 var i Paris med Omej, så skriver han till chefen för Jordbrukskammaren, han heter Carl Anton Oskar, och så här: sällan har jag haft så god behållning som den gången av den franska konsten. Det starkaste personliga intrycket blev med denna gång Monet. Att se honom i hans egen omgivning i Chiverny, han träffades alltså, det är inte så illa, där han med nästan större intresse visade oss sina blommor än sina tavlor. Det var en upplevelse. Cézannes konst, som jag inte alls kände till förut, var nog den jag lärde mig mest av. I Tyskland är det som attraherade Georg Pauli och många andra svenska målare visst tonen nu i en del kretsar. Att vara konstradikalare än fransmännen och upptäcka storheter som fransmännen själva är upptäckt. Det är alltså den tyska expertismen. Renoir växer för varje gång genom sina goda saker och de inte goda. De starkt röda på ett finare av de bästa sakerna då man känner dem. Ja, det här är ett exempel på att prins Eugen låter sig påverka så att säga upp i åren. Han fortsätter att utvecklas och ta till sig nya uttryck och konstriktningar. Och vi ser det bland annat också uttryck i monumentalmåleriet. Inte alla känner till att prins Eugen utförde en mängd större offentliga utsmyckningar runt om i landet. Hans tidiga stora offentliga utsmyckningar heter Hagastämningar, alltså motiv från den engelska parken i Hagaslottet utanför Stockholm. Den gjorde han för den kungliga foajén på Kungliga Operan i Stockholm 1898. Till den finns en mängd förstudier hos oss på Valdemarsudden. Och det här kom att frodas av den vackra, den ljusa natten. Ett motiv som han fängslades av när han var i Tyresö under en av alla dessa somrar 1899. Ett stycke nationalromantik, men det är som allra bäst i moderiet. Och det är ett verk för norra latinläroverken. Och då är vi tillbaka till er här. Men vad har vi bakom oss här? Jo, nämligen Carl Larssons utsmyckning för norra latinläroverken. Här har vi prins Eugens, den ljusa natten. Där Carl Larssons våning, det är en förskrivning förstås. Och där uppe har vi Bruno Liljefors sträckande svanen som prins Eugen faktiskt bekostade, köpte och skänkte till norra latinläroverken. Men de här utsmyckningarna fortsatte. Till exempel Österallian, där har han gjort en stor utsmyckning. Kalmar läroverk, och ni vet att Carl Gustav Laurin och i kampen för utsmyckningar i svenska skolor kom att bli viktigt för många konstnärer. Carl Larsson, Georg Pauli och prins Eugen och andra prinsen ombildade verkligen detta. Men han kom också att utföra till exempel målningen Rimfrost på Dramatiska teatern. Han gjorde altarmålningen uppe i Kiruna kyrka. Han gjorde en stor utsmyckning på Göteborgs konserthus som heter Minnarnas land på 30-talet. Och en utsmyckning på Karolinska sjukhuset i Stockholm som heter Kopparbommen. Och hans kanske mest kända monumentalverk är den vackra fresken, ungefär 40 meter lång. Den heter Staden vid vattnet. Och den gjorde han mellan åren 1916 och 23 för Ragnar Östbergs Stockholms stadshus. Och det är alltså i prinsens galleri. Och där ser man hur fantastiskt skicklig prinsen var på monumentalmåleri genom att anpassa både själva utförandet av motivet ganska stiliserat i det här fallet och färgmässigt till byggnadens arkitektur och inredning i övrigt. Och det är kolossalt stiligt för att det är som en spegelbild av den natur man ser om man sitter där. Jag var på middag där för något år sedan. Då tittar man ut mot vattnet så ser man ut mot Söder Mälarstrand, den faktiska utsikten. Och så har man då den stiliserade varianten här i konstform av konstruktion på andra sidan. Och ibland så, han har ju skrivit också om sin monumentalkonst, Pinsen. Och jag ska bara kort nämna en sak som han skrev och ska få det 1921 i tidskriften Grannan. Min uppfattning av dekorativ målning har alltid varit att den inte får vara för påträngande. Det är ett lika osympatiskt drag hos konst som hos människor. Mina fresker borde sluta väggarna på samma diskreta vis som en slik rädda papeter, vilka upprepar samma motiv men med en viss inbördes skiktning och rikedom. Och det är verkligen så, det blir en integrerad del så att säga av en helhet, de här fina offentliga utsmyckningarna. Ja, blommor, näst efter konsten tror jag blomster är det jag uppskattar allra mest. Och i er nyutgivna bok om Dumbo och detta så kallas det för ett albumsverk. Men det kallar vi Kalmars Ute för också. Och faktum är att Prins Eugen, han tänkte i ett helt. Konst, arkitektur, natur, park och trädgård, allt hänger samman i ett helt, precis som vi gör i detta konstnärshem. Blommor intresserade honom, han skildrade en annan blomma också, som ni ser, även om inte det var ett huvudmotiv för honom. Men framförallt så kom han också att aktivt arbeta med park- och trädgårdsanläggningen på Valdemars Udde tillsammans med Ferdinand Boberg. Och han reste ut i Europa och begrundade och tittade och studerade park- och trädgårdsanläggningen. Vinsen var också formgivare, många var ju det i äldre tid. Som till exempel Gustav Fjästad, Maja Fjäs och Johan här, Karin och Karl Larsson och så vidare. Att man gärna förenade så måleri med konsthantverk. Och det gjorde även Vincent. Rönnbergsskålen, den här vackra Rönnbergsskålen som var utställd på konst- och industriutställningen här i Stockholm 1897, är från just det året. Och det är då förstås i Almogård och Jogensstil. Och sen förstås Valdemars Uddekrukan. Jo, Valdemars Uddekrukan formgav Prins Eugen 1915. Och det är också en slags Almogård och Jogensstil som brukar kallas för konstperioden. En variant av Jogensstilen med inspiration från Wiens Almogård-formgivning. Den här klassiska, lite rena, stiliserade, åttkantiga krukan formgav Prins Eugen i två storlekar. Han gav bort till vänner och bekanta i present. Och så småningom efter prinsens död, han gick bort 1947, 1952 började man tillverka den här krukan för försäljning på Valdemars Udde som kostnader som offentligt konstmuseum 1948. Och den där är vi överlyckliga. Vi säljer 10-12 000 krukor per år, minst. Och förra året tog vi fram en jubileumskruka i en annan färg, en liten och den är så populär, så när vi släppte den 16 så var det kö utanför museet. Och de 500 exemplar vi hade tänkt skulle räcka länge till slut på 2 dagar. Och i år har vi tagit fram, om någon är intresserad, en kruka som vi kallar för Hans Majestät Konungens 70-årskruka. För jag hade glädjen tillsammans med några kollegor att överlämna som gåva en sån kruka. Så det är en ljudblå färg med guldaccent och lite elegant. I en serie på 70 krukor, nummer 1 och nummer 70, fick kungen, han fyllde trots allt 70 år. Och kungen som var på sitt allra bästa humör, han frågade mig, vad händer med de andra 60? Ja, de kommer vi sälja till Valdemars Udde. Ja, men då är det ju ett reklamtrick som kommer att gå emot. Och det är skälet till att vi ser alla så glada ut på fotografien som togs när vi överlämnade denna gåva. Annars var det ju många andra organisationer där samtidigt. Vissa var framförallt äldre, lite vissa herrar, så det här blev ovanligt roligt. Men krukan är viktig för oss, för köper man en kruka vill jag säga, då stödjer man museet för överskottet på den försäljningen på museets verksamhet. Ja, ett hem är ett hem. Och prins Eugen, han kom att bo till och från mellan 1905 då byggnaden stod färdig fram till 1947 på Valmars udde. Och här levde han. Det var hans privata hem. Här hade han sin representation och här målade han. Han lät installera en stor ateljé med fantastiska norrfönster som fick Yoko Ono som märkt väl. Och det här lite är inte på att vara på besök på Valmars udde för ett antal år sedan. Att säga, åh, tänk om jag hade en sån här ateljé. Och här ser vi finns en sitta i blomsterrummet. Läsandes som så ofta. Det här är ett av våra mest älskade rum. Vi byter ständigt olika blommor och växter där beroende på årstid. Och det är då blommor och växter odlade i våra växthus eller sånt som växer i vår park och trädgård. En personal skulle man ha förstås. Det var 8 anställda och därutöver en trädgårdsmästare och en kontor. Och faktum är att någon enstaka är ännu i livet och kan berätta om hur det var på prinsens tid. Till exempel att prins Eugen vid jul bjöd på en extra lön till sin personal. Och det är någonting i huvudet som man skulle önska att man vill göra än idag. Här ser vi prinsen i sin automobil och det finns roliga journalfilmer över prinsen, till exempel när han åker och vinkar farväl till sin personal för att åka 200 meter bort till kaféet Etorpet för att analysera friluftsmålet. Här har vi andra gamla historiska bilder från sällskapsvåningen. Här på barockboket låg dagens post. Och här hade han också sin hundkorg. Det finns också några hundar ligger begravda på park och trädgård. Här har vi då en skildring från salongen som är mycket elegantare, eller blev elegantare. För det utvecklades över tid. I blomsterrummet fanns en flygel viss tid, så det var kombinerat blomster och konserter och musikrum om man viss tid. Och så där så blev det Bernadotte-rummet på prinsens tid belandrat av konst. Ja, det var så mycket konst där och på andra håll så att prins Eugen var tvungen att, tyckte han, att bygga det så kallade galleriet 1913 för sin växande konstsamling. Och den byggdes dessutom till så småningom på 40-talet. Och tack och lov för det, för där har vi många av våra tillfälliga utställningar som nu ljusets magi. Ja, arbetar med konst, men prinsen var till exempel ordförande för föreningen för svensk hemslöjd. Han satt i folkmusikkommissionen som ordförande. Han var ordförande för Finska galleriet. Han var med överallt, vågar man nästan påstå. Både i egenskap av prins naturligtvis, men också som konst- och kulturpersonlighet. Och kanske den finaste gåvan. Och det finaste som prinsen gjorde utöver all sin konst, det var att skänka prins Eugens Valmarsudde med alla sina samlingar, med park- och trädgårdsanläggningar till svenska staten. Och ni ser själva att så här ser det ut i vår egen tid. Med slottet som stod färdigt 1905, här ser vi det stora norrfönstret, där vi ateljén, den vackra loggian. Vi har parken och trädgården som är nu i enastående vatten och vulkaner. Nazismen börjar i och för sig blomma ut med vulkaner och annat. Och ni ser också skulpturer där som är en viktig del av konstsamlingen. En version av Rodins Tänkaren som finns och köpte direkt från Rodins ateljé i Paris 1909. Det finns en korrespondens hos oss mellan prins Eugen och August Rodin. Inte alla har det. Vi är glada för det. Här finns Carl Milles och annat. Och så Nike från Samotrake här. Segersymbolen som ju prins Eugen så symboliskt lät placera en segerkrans, en lagerkrans runt när kriget äntligen har slutat från andra världskriget. Och med dessa ord vill jag säga att allkonstverket finns ute i en spärrmarsrum. Det liksom här hos er är vackert och intressant året om. Så min förhoppning är att ni kommer redan nu och hälsar på oss på marsrummet. Här finns mycket att se. Vi arrangerar 6-8 utställningar per år. Mängder av föredrag och konserter och workshops innan våra friluftsmålor ute i parken. Så är man hjärtligt välkommen att göra det också. Några program har jag med mig. Och några facetter ur Prins och Prins liv har tecknats ikväll. Det finns att teckna. Och varje människa är någonstans ett mysterium och värde.
Larsson.se. Där kan du beställa bilder. För att många bilder ägs av Nationalmuseum i Stockholm. Och de måste du fråga om du får använda. Det finns på nätet. Det finns på, de har en egen hemsida på nätet. Nationalmuseum. Ja. Nej, det kan ju hända. Det kan du fråga också. Vissa av de här bilderna från inuti huset har ju... Ja, nej, jag tänkte att det var konsten du frågade efter. Men bilderna från Torstens bok är ju tagna av en fotograf. Så det, där kan du fråga Kia. Ja, okej. Ja, men då så. Har du frågat Kia så är det okej.
Jag ska fråga.
Vad bra.
Tack så mycket. Jag ska träffa Johan Patrik.
Ja, vad trevligt. Tack.
Jag måste gå på toa.